Jusspodden sponset av Lovdata.
I februar ble det klart at Baneheia-saken skal gjenopptas. Hva skal til for å få saken sin gjenopptatt? Hvorfor har vi en gjenopptakelseskommisjon, og hva betyr det at Viggo Kristiansen nå får behandlet saken sin på nytt? Snakker vi om justismord og en gigantisk rettsskandale? Dette skal vi snakke om i dagens episode av Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. I studio i dag har jeg med meg professor emeritus og ekspert på strafferett Ulf Stridbeck. Velkommen.
Takk.
Og vi skal snakke om Baneheia-saken og gjenopptagelse i dag. Og kanskje vi skal bare begynne med å få en liten sånn recap av selve saken. Hva er det den dreier seg om?
Baneheia-saken er jo en helt forferdelig, trist straffesak med drap og voldtekt av to små jenter i Baneheia-området.
Som i Kristiansand.
Som i Kristiansand. Inne i Kristiansands friluftsområde, der det koselig. Men Baneheia har nå fått dette drapsstemplet over seg. Saken dreier seg om domfellelsen av de to mistenkte som man fangade opp nok så tidlig. Det intressanta är att den ene misstänkte, Jan Helge Andersen, efter vart tillstod han, och det är en hårbevis DNA-träff. Så den är nog så säker. Det andra som jag skönner att denna podden vill ta upp, det är ju genupptagelsen av Viggo Kristiansens sak. Hans sak är lite vanskligare, för vi har ingen tekniska bevis på han. Vi har inga vittner på att han var i Baneheia-området. Vi har inga rent clean DNA på han.
Nej, och då är det ju, och då vill ju frågeställningen för de flesta bli sån: hur kan man då bli dömd i en straffesak för när det inte är något stickbevis?
Det han är domfällt, han blev trukket in i saken genom Jan Helge Andersens tillståelse, och han trakk in att detta hade han gjort i fällskap med Viggo. Så fant man noe DNA som kanske muligens eventuellt har noe med Viggo Kristiansen att göra. DNA-träffen på Jan Helge, den är ren och pen och 100%.
Null tvil, ja.
Viggo Kristiansen, den är vansklig. Och det visar ju alla efterföljande rapporter och sakkyndiga att den är inte så säker nå längre.
Nej, ikke sant? Och det bringer oss ju över i det vidare förlöpet här, för Viggo Kristiansen blev ju dömd samman med Jan Helge Andersen, och det man trodde på forklaringen til Jan Helge Andersen. Men Viggo Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld, og har hatt forsøkt å få saken sin gjennomgått flere ganger. Og nå fikk han medhold. Så hva var det som ja, eller hvorfor det? Rett og slett.
Det har varit många rapporter, det har varit många nya rapporter, det har varit nya analyser och så vidare. Och vad man skriver i denna värderingen från genomtalskommissionen är att det är gentagande argumentation, det är gentagande analyser. Alltså det är ju ingen, vad kan man säga, shooting gun, alltså det är inte något nytt som välter hela saken. I andra saker kan man tänka att man får en clean DNA, eller man finner ett videoupptag eller ett eller annat. Här är ingenting helt rent, utan det är nyanser av de tidigare fällande bevisen. Men, och det vill jag säga, kommissionen, den samlade kommissionen, säger samtidigt som flertalet vill genåpna, så säger de att det föreligger en räcke bevis omständigheter som kan tala för att domen mot Christiansen är riktig. Det säger de. Samlat sett föreligger en räcke förhåll som talar för att Christiansen är skyldig.
Och varför blir då saken genomtatt?
I ett helhetsbilde så, ja, möjligen han är skyldig, men nu har det kommit så mycket tvil in i saken.
Ja.
För exempel, det sikre DNA-beviset formulerar man som så att nu är det neutralt. De säger i verken att det är Christiansen, det kan vara Christiansen. Det är öppet, neutralt. Då har vi gått från sikre till neutralt. Jan Helges förklaring och där han träcker in Viggo var tidigare trovärdig. Nu är den opålitlig.
Ja.
För den avhörstekniken, den måten han blir spurt på, han fick ledande spörsmål. Kanske du är offer i saken? Kanske är lite synd på dig? Kanske du fick hjälp av Viggo?
Så då kan politiet liksom ha bidrat till att dra Viggo Kristiansen in eller plante idéer hos Jan Helge?
I vart fall ville man idag inte spurt på den måten.
Nej, nettopp.
Det ville man inte.
Det hörs bra ut att det har gått den vägen med politiets forskningsmetoder.
Sen när jag läste tidigare om saken och i genupptagskommissionen vad sker, så tänkte jag det må ju vara mobilbeviset som blir ett mobilalibi som eventuellt öppnar upp saken.
Ja, och vad går det ut på? Bara
det går ut på att det blev ju sent och mottatt någon meldingar på Viggo Kristiansens mobil i det tidsrummet som man menar att draperna och våldtäkterna må ha skett. Men den sändarstationen som heter EG A har inte täckning på åstödet. Och då får du, det är lite vanskligt att förklara, hur kan den ha smält in på hans mobil på ett sted där det inte är däckning?
Nettopp.
Men det lite tricky är att när du spör disse Telenor och Teleplan-sakkyndiga så säger de att, väl ja, teoretiskt kan det ju vara möjligt.
Ja, ikke sant? Det kan ha skjedd en av random tall, men ikke sant? At en av 100 ganger så kunne det ha skjedd.
Fordi man kan ikke gjøre et test den dagen drapene skjedde. Vi vet ikke forholdene akkurat den dagen, men nå når vi testet, sier både Telenor og Teleplan, så får vi det ikke til. Det er dekning opp til kanskje 100-150 meter fra åstedet, men så er det den her siste mellom 150 meterne. Kan han ha truffet, kan den här masten ha slått in på mobilen? Så att vad de säger, troligen, det är inte säkert att det inte var träff där, men vi kan inte se något i någon rättning.
Nej, men då blir det, och då blev det, hur blev det beviset brukt i rätten då? För det kan ju i hvert fall inte brukas mot ham.
I domfällelsen så såg man bort från det.
Ja.
För man hade ju DNA med träff på två människor. Och är det träff på två människor och den ena har tillstått, så må det vara kompisen hans, Viggo Kristiansen. Och det är intressant, DNA-beviset träff på två människor överkör eller överstyr då detta mobilalibit. Och så ser man bara bort, nej, vi kan inte förklara det. Men vi har en förklaring från Jan Helge som säger att Viggo var med och vi har DNA-beviset. That's it.
Och är det för nu har ju genomtagningskommissionen kommit till ett motsatt resultat av tidigare, för Viggo Kristiansen har ju prövat att genomtaga saken sin flera gånger. Men är det då, så hvis jag förstår det riktigt, så att vad ska jag säga, det är en lite sån, som du sa, inte en smoking gun, men att det har på något sätt ballat på sig med mer och mer tvil i olika bevis som gör att det totalt sett de syns at nå må det bare tas en ny vurdering her?
Ja, bunken med usikkerhet har blitt større og større.
Ja.
Rett og slett. Det, når jeg brukte uttrykket smoking gun, ikke noe smoking, ikke noe avgjørende,
Nei.
Så er det ikke... Det er ikke nok for frifinnelse på en måte,
Nei,
men det er nok usikkerhet for domfellelse, hvis du ser den nyansen der.
Mm. Ok, og dette var jo en hva skal jeg si, skarp dissens, altså det var et flertall på 3 også, som var for gjenopptakelse, og et mindretall på 2. Men da blir det jo nå, en ny behandling av saken, og bare tenker at vi kanskje først skal gå litt inn og se litt mer på gjenopptakelseskommisjonen, fordi her har jo saken blitt behandlet i 2 instanser allerede, og så har vi dette gjenopptakelsesinstituttet, og hva er det egentlig det går ut på, og hvorfor har vi det?
Vi har jo domstolssystemet, og der har vi 3 instanser, tingrett, lagmannsrett, de avgjør skyld. Og så kan man anke saksbehandling og annet opp til høyesterett, straffeutmåling og sånn, men skyldavgjørelsene ender opp i lagmannsretten. Problemet den gang var jo at man ikke har noen begrunnelse for hvorfor han ble kjent skyldig.
Ikke sant?
Det var jurysystemet, og juryen den gang sier bare ja eller nei. Ingenting mer.
Mm.
Och därför i denna genomgång från kommissionen när de ser på bevisen så antar de då att juryn har skönt att det var lite vanskligt med mobil och att det var lite vanskligt med DNA och så vidare. Att de har uppfattat, för man vet inte vad har juryn lagt vekt på.
Nej, man måste konstruera en... En begrunnelse da?
Ja, litt vanskelig. Ok, rettssystemet.
Mm.
När en sak är färdig så blir den rättskraftig. Och rättskraftig betyder att då är den färdig, då ska vi inte göra något mer med den.
Nej, så då är man frifunnet eller man blir satt i fängsel.
Ja, och sån må det ju vara. Vi kan inte hålla på och kvärna. Och särskilt i forhold til de förnärmade och särskilt i forhold til det domfelt också.
Bli färdig med saken.
Bli färdig med saken. Men så har vi då en yttersta säkerhetsventil, gjenopptakelseskommisjonen, som när det är nya bevis som inte fantes, som inte var föran den dömande rätt, om det dyker upp något helt nytt. Man vill ju ha en riktig domfällelse, inte sant?
Mm.
Då bryter det mot det här rättskraftsprincipen. För då får vi ett princip om riktig sannhetsprincip, då, riktig dom. Och då har vi denna gjenopptakelseskommisjonen.
Ja, och då, så för att undgå att någon sitter uriktig i fängsel, så ska man ha den här säkerhetsventilen som du kallar det. Men vad ska till för att få saken sin gjenopptatt?
Kommissionen värderar inte skyld. Det är viktigt. Domstolarna värderar skyld, inte skyld. Kommissionen värderar inte, och som de skriver i Barnaja-saken, jo då, det är flera bevis som talar för att Christensen är skyldig. De avgör bara om det har tillkommit något nytt avgörande bevis som den dömande rätt inte hade föran sig. Alltså stickorden är att det ska vara en ny omständighet eller ett nytt bevis som synes ägnat till att föra till frifinnelse.
Ja, exakt. För nu läste du från loven här.
Ja.
Och det är det de menar här då, att även om det inte var, de säger ju nej, det var inte egentligen något nytt, men totalt sett så kan detta kan föra till att vid en ny behandling så kan saken få ett annat utfall. Eller liksom, la oss si, om saken hadde skulle komme opp retten i dag, ikke for 20 år siden, så ville den kunne fått et annet resultat.
Ja, en nyansering. De sier, hvis den dømmende rett den gang hadde vært kjent med at DNA-beviset var neutralisert, att avhörstekniken gjorde att Helgesens eller Andersens förklaring var upolitlig och så vidare. Visst de hade fått allt detta med osäkerheten den gång så hade resultatet sannolikt blivit ett annat.
Ja.
Det är det de säger.
Ja.
Men vad mindretalet säger är ju att nej, djuren den gång, de var känt med att det var osäkerhet både här och där. Så de har värderat osäkerheten en gång för alla. Och det som har tillkommit något nytt är inte så avgörande nytt att det ville vältet. Så att de håller fast vid mindretalet att osäkerheten blev värderat den gång och det nya nå tillförde inget nytt som ville föra till en friande dom.
Det är det som är frustrerande och säkert ofta är tillfälligt sådana saker då när det inte är nettop ett sånt ja nej ett helt klart svar med två streker under här har vi liksom klar bevis men det blir sånt ja detta bevis har vi men det är mer tvivel om det detta bevis har vi men det är tvivel om det och så ja, det kan gå den vägen det kan gå den vägen vi vet inte helt.
Ja.
Det är vanskligt då.
Får jag bara föra till då när jag tog det med den gamla dömande rätt och med jury utan begrundelse. När saken ska gå på nytt så har vi ju blivit avskaffat juryn.
Ja.
Så den nya avgörelsen som en gång vill komma, den vill ju få en begrundelse. Oavhängigt vilket utfall den får så får den ju en begrundelse. Och det är viktigt att ha med sig det i linjerna att tidigare var det ingen begrundelse och det är det kommissionen hypotetiskt resonera runt hvordan ville de ha tänkt om de hørte och så vidare.
Ja, det där är ju och det har ju varit mycket av kritiken och orsaken till att juryn blev avskaffad också, ikke sant? Att det blir så vanskligt att veta vad som har skett. Mm. Och bara för att sagt det också, det var ju sånt då när vi hade juryordning så blev det ju problematiserat att man inte hade begrundelse men då och det då måste man lösa det med att domaren i saken på något vad ska jag säga konstruerade begrundelse då utifrån juryns ja eller nej. Men då betyder det att både offret och domfältet aldrig liksom visste helt vad var det som förde till så här man får men i juryn får man svar då. Man vet liksom vad och varför.
Ja.
Men okej, okay, så
tillbaka till kommissionen.
Ja, nettopp. Fordi vi har en gjenopptakelseskommisjon som en sikkerhetsventil, og det skal da, som jeg forstår da, det ligger vel i det at det er en sikkerhetsventil også, at det er et nåløye, ikke sant? Det skal litt til.
Ja, det skal, det står ju i, alltså till lover har vi förarbeider och i förarbeiderna står det att det är en yttersta säkerhetsventil så att det ska mycket till.
Mm.
Det ska det. Alltså bara husk detta är en ankeinstans.
Nej.
Vi anker från tingrätten till lagmansrätten till högsterätt. Det är det färdiga. Så du ankar inte jag är skyldig pröv mig på nytt. Det är inte sån. Utan du må komma med ett nytt bevis, en ny omständighet.
Ja, så man anser att rättssäkerheten är ivaretatt när du har fått prövd saken din genom det ordinära liksom, rättssystemet. Och så blir det i de extraordinära tillfällena hvis det kan se ut som att det har skett något så kan det göra att du domen är riktigt då enten sakbehandlingsfel eller vill väl se för mig att det i stor grad kan vara nå med vad ska jag säga teknologisk utvecklingen då eller utvecklingen av DNA-bevis och sånt så plötsligt är det domfält som man hade för en del år sedan som plötsligt får man utelukkelsesbevis eller att DNA träffar på en annan person alltså ja att det blir sådana typ ting då som gör att det är viktigt att ha den funktionen.
Absolut den DNA-träffen det var ju den sjelden gång att man genåpnade till ugunst fördi man med ny DNA-teknik kunde visa att den tidigare frikänte faktiskt var DNA-träff på.
Ja, det kan gå den vägen nu ja.
Det kan gå den vägen.
Ja.
Men det är inte ofta.
Nej.
Det är inte ofta. Det är sjelden. Och så har du i Fritz Moon-saken, denna multihandikappade personen som var domfällt, tilltalt och domfällt för tordarna. Där var det ju helt mot slutten var det en annen person som tilstod å ha vært I Trondheim og drept disse jentene. Så der fikk du inn absolutt et nytt moment som skapte tvil I hvert fall, som førte til at Fritz Moen, saken ble gjenopptatt og har blitt frikjent.
Og det kan vi snakke mer om, for det tenk på det med konsekvensene nå også av at Baneheia-saken blir gjenopptatt. Men bare aller først så har jeg lyst til å spørre deg, fordi du satt I det utvalget som evaluerte gjenopptakelseskommisjonen og dens rolle og funksjon da. Og jeg bare, hva var deres resultater eller findings der på godt norsk?
Vi avleverte en rapport ja, 2012, så det er lenge siden. Så jeg håper at de resultatene og våre observasjoner stemmer I dag. Altså, vi fikk mandat å se på kommisjonen I et systemperspektiv da, makroperspektiv. Vi fikk kjeft av noen der ute som mente at vi ikke gikk inn I deres saker og vurderte Torgersen-saken på nytt, eller vurderte den andre saken på nytt. I mandatet lå at vi skulle se på, har denne nyordningen har det tillit til samfunnet? Funker den? Er det nok med ressurser? Og så videre, og så videre. Vi skulle ikke gå inn I enkeltilfeller, enkeltsaker. Og der, ja, kort og godt var resultatet at kommisjonen har tillit. Og vi intervjuet de som hadde fått behandlet saker og fått medhold og ikke medhold. Vi intervjuet de andre I domstolene, domarna. Vi intervjuet advokater, vi intervjuet etterforskere, private etterforskere. Vi snakket med alle. Og ingen av dem ønsket den gamle ordningen der det var domstolen selv som avgjorde sakene.
Ja, og si litt mer, for da jeg gjorde research oppdaget jeg det, og det synes jeg hørte sånn crazy ut, at man altså før måtte begjære saken sin gjenopptatt for den domstolen hvor saken hadde gått. Var det sånn? Hvis du kan bare si litt om det.
Enda verre for de samme dommerne. Som hadde hatt saken. Og begrunnelsen der var jo at det en logisk begrunnelse, og det at de kjente jo saken, så de kunne jo da vurdere om det hadde kommet noe nytt.
Ja, men habilitet og sånn var jeg.
Nei. Og sen endret man det, at jo, samme domstol, men nye domare. Og sen kom ju den stora diskussionen I förbindelse med den så Liland-saken. Hvis du husker den.
Ja, vagt, kan du si kort vad den handlar om.
Per Liland blev domfällt för att yxedrept två personer nere i Fredrikstadområdet då. Och så han det var I den gamla ordningen då. Och det till slut blev det väldigt mycket media, väldigt mycket om den och den blev genupptatt I den gamla ordningen och han blev frifunnet. Så då kom tematiken om genupptagelse upp på agendan. Parallellt med detta hade man I England byggt upp en organisation lik vår genupptagelseskommission. Så och fördi de hade haft massa sån irske Birmingham Six och Guildford Four saker där man vet att politiet hade manipulerat bevisen. Så då var det diskussion I England. Så där fick man då 1997 en ny organisation. Genomtalskommission. Året efter fick man liknande I Skottland och sen 4-5 år efter så kom denna I Norge. Så det här är stort sett bara tre kommissioner I världen, England, Skottland och Norge som har denna modellen med ett administrativt organ utifrån domstolarna, utifrån politiken, helt självständig. Ingen överstyrer, ingen överprövar.
Ja, for når du fortalte om det nå, så tenkte jeg at det høres jo ut som en rettssikkerhetsreform, at man får en gjenopptakelseskommisjon, så det jo nesten overraskende da, at det bare tre steder man har det.
Ja, det kan du si. Alltså i våra naboland Sverige och Finland så är det ju fortsatt högsta domstolen som avgör dessa sakerna. Så den gamla modellen lever vidare.
Det är jag har ju hört min skärv av såna true crime podcaster om vad ska jag säga oskyldiga som har blivit riktigt eller alltså med oriktiga domfällelser då. Och deras kamp för genom systemet i USA och där var det nettop sån att du det första du måste göra är att ta saken in igen för den samma domstolen med den samma domaren och den samma aktorn från påtalemyndigheten. Och då har jag alltid varit sån här herregud alltså det bara visar ju hur systemet i USA inte fungerar i det hela så detta är sån uppenbart för det på grund av habilitet och vad ska jag säga sån egen intresse och prestige och allt möjligt där så plötsligt kommer in i saken då. Så och då visste jag att det hade varit sån här heller för jag har ju bara känt igen upptagningskommissionen och tänkt att ja, vi har ett bättre system. än det.
Och vad som gör systemet ändå bättre än domstolarna, än USA, det är ju att i kommissionen så har vi utredare. Ett eget utredekorps. Med två som har politiutdanning och så är det 7-8-9 jurister. Så att det är ett utredekorps som ser på saken. När du ska in en sak för domstolen i Sverige så må du ju själv finna någon advokat eller journalist eller någon som vill jobba gratis för dig för som tror på saken och som hänger i, ikke sant? Men här i princip så är det nog att fylla i ett schema, sända in till kommissionen och peka på där och där och där är någon som skurrar se på det. Och då drar dessa utredarna ut och checkar om lasermålan funkar eller om det är något nytt avhör som måste tas och så vidare. Så att utredekorpset är ju liksom den nyvinningen, det nya grepet som bidrar till ökad rättssäkerhet.
Ja, och därför är det inte resurserna, ekonomin och evnen till att få stötta då ekonomisk som gör om du avgör om du får genomtatt saken din eller inte.
Väl. Jag tror man har trängt i denna konkreta saken, vi blir inte med Barnheja, så har man nog trängt de advokaterna som varit inne i saken och deras medspelare för att grava fram, för att få nya rapporter och så vidare. Så i de stora, digre kämpesakerna så tränger man nog någon där ute också, men i princip så bidrar dessa utredarna i kommissionen med nya avhör, nya analyser och så vidare.
Men är det någon det är mycket positivt att mena upptagningskommissionen och ha ett sånt institut. Men är det något som är negativt eller något som inte fungerat så gott?
De som inte har fått medhåll har ju mycket kritik att komma med. För de menar att kommissionen inte skönte bevisen eller och så vidare och att de är för stränga. Men nej, i vår evaluering 2012 så det var inte något sån avgörande att den inte funkar. Det kan jag inte huska i vart fall.
Nej. Men hvis vi nå nu har ju då genomtagskommissionen sett på denna saken och har kommit till att den ska bli genomtatt. Och vad betyder egentligen det?
Det betyder att som jag sa att de har inte avgjort skyld om Kristiansen är skyldig eller inte, men de har pekt på flertalet, de tre har pekt på att här är det nya bevis, eller man har sväckt de fällande bevisen, det är mer att säga så. DNA från sikker till neutralt, Helgesen, eller Andersens, Jan Helge Andersens förklaring från trovärdig till upolitlig, med mera. Och då när de landar på att detta talar för att det hade blivit ett annat resultat den gång, då bestämmer kommissionen kort och gott genupptagelse, då ska saken behandlas på nytt som en ny sak i en domstol. Och sedan den sist var behandlat i en lagmansrätt ska den behandlas i en ny lagmansrätt. Då gicke, som vi snackade om tidigare, i samma lagmansrätt som förra gång, men i en, som det stod i loven, sidoordnat lagmansrätt. Så att de ska inte tränga dra från upp till Tromsö för exempel. Men det må vara någon i nabolaget då. Och då har man bestämt att det blir Borgarting lagmansrätt. I tillägg har man ju flyttat över efterforskningsansvaret upp till Oslo statsadvokatämbete då. Så att det jobbas här i Oslo. Då behandlas den som en viss nu, riksadvokaten bestämmer att det ska bli en full. Man kan ju tänka sig att riksadvokaten läser denna avgörelse och blir helt överbevist och lägger ner påstånd om frifindelse.
Ja, exakt, för det är alternativen här. Enten så kan påtalmyndigheten si legger ned på sånn om frifinnelse, og at da blir ikke saken ført på nytt, og Vigga Kristiansen en frimann, eller så...
Full pakke.
Full ny behandling, ja. I, og det er vel blitt i Borgarting lagmannsrett, at, det skal, ja. At den skal føres der.
Og ikke med jury, men med meddomsrett.
Ja.
Og poenget med den nye ordningen er at da er det to fagdommere og fem legdommere. Så husk, det er jo, legdommerne er jo alltid i flertal. Det var de i den gamle ordningen også med 10 jurymedlemmer. Så det er jo legfolkene som har fælt han. Det er ikke juristene. Sen har legjuren kjennelse blitt godtatt av fagjuristene den gang. Nå sitter man sammen, disse 7 personer, og hører på saken, ny vittneførsel, kanskje eventuelt enda flere sakkyndige rapporter, og så videre. Så at dette blir sett på med nye øyne. Nye politijurister, nye statsadvokater, nye domare.
Samtidig er det jo en utfordring at det er så lenge siden, altså med tanke på vittner og bevisførsel og alt, og ikke minst også den, all den oppmerksomheten saken har fått i media, podcaster, hvordan det har blitt behandlet, ikke sant? Altså, det kan jo også... Ja, jeg vet ikke, hva tenker du om det at en sak blir, skal bli behandlet på nytt da, så lenge etterpå?
Det märkliga är i en rättssal att där sker det noe, alltså skilt från verkligheten där ute. När du sitter, får förklaringarna, får vittnavhören och så vidare, så sker det noe som gör att man är väldigt fokuserad på det som sker där och förhoppningsvis glömmer det där ute, för nu är det en ny verklighet som ska värderas. Men det är klart, vittne och vittnehukommelse och vittner som inte lever längre eller inte husker längre och så vidare. Men som jag sa, det viktigaste vittne i saken är ju Jan Helge Andersen som träcker in, som menar själv då att han är vittne till att Viggo Kristiansen var med och dräpte. Så han, och så är det detta med DNA-beviset och så är det mobilbevis. Och det är någon andra vittner också, men de är inte så centrala.
Nej, inte sant? Så man har liksom håndfasta konkreta ting att förhålla sig till här.
Ja.
Och då, ja. Men du var ju, du begynte, nevnte ju detta med Fritz Moen i sted, ikke sant, og andre som er vært uskyldig dømt. Og det er jo sånn, gjennomtakskommisjonen sier jo, som du har poengtert, ikke at Viggo Kristiansen er uskyldig, men bare at det her må det behandles på nytt for å se om det... For en ny behandling av saken, da. Men hva er konsekvensene om man frikjennes?
Nej, det är ju 2 utgångar. Det ena är ju att man, som kommissionen själv säger, att ja, Samlat sett föreligger en räcke förhåll som talar för att han är skyldig. Så han kan ju bli känd skyldig på nytt.
Då är det ju spikaren i kassa för hans måte, kamp för frifinnelse då.
Ja.
Ja.
Men sedan han har sonat hela straffen då, så ska han ju inte sona på nytt.
Nej.
Så att,
nej, då blir det eventuellt om förvaringsdom, förlängelse av...
Eventuellt.
Ja.
Och förvaring, förlängelse av förvaring. Alltså förvaring är ju en tidsbestämt straff. Man får en övergräns på 21 år och så kan den förlängas. Påtalmyndigheten kan kräva förlängning i 5 år åt gången. Och nu har jag skönt att kriminalomsorgen faktiskt inte önskar släppa han fri. Alltså nå oavhängig utgången i genomtalssaken. Att de vill ha en förlängning. Allredan då. Så att, men ja, det kan bli förlängning för man menar att han fortsatt är farlig för samfundet. Men du spurte om han blir frikänt. Ja, då må han ju få uppreisningsersättning. Alltså många miljoner får han ju då.
Ja, for da skal man kompensere for det at en person har sittet uriktig i fengsel i ja, 20 år faktisk og mer til, som jo er det år man aldri får tilbake.
Det år man aldri får tilbake, og så da har vi et lovbestemmelse om det som sier at da kan han søke om oppreisning for de tapte årene da, og så får han sannsynligvis det da. Så att det, men så blir det spörsmålet, vem har då, hvis han då blir känt urskyldig, vem har då dräpt jenta? Då har vi ett spörsmål om John Helge då.
Ja.
Om man ska ta ut en ny tilltale mot han för det drapet.
Ja, och det kan det ske?
Viss påtalemyndigheten, i detta tillfälle riksadvokaten, menar att beviserna mot John Helge är så starka att man bör ta ut tilltalet mot han, så bör man ju göra det. För det, ellers har vi ju ett oavklart drap. Och visst man då menar att det är inte säkert att det var två personer på stället, att den här DNA-beviset är neutralt. Och visst man faktiskt tror på mobilalibit då, att han kan mycket ha varit där, så häller det ju emot att det är John Helge Andersen som har dräpt. Och då må man ju ta ut tilltalet mot han. Det kan inte bara hänga i luften. Men förutsatt då att påtalmyndigheten menar att bevisen är starka nog då.
Ja, för han har ju också sonat en dom, selv om man då kan potentiellt sett ha sonat för mindre än det hela sakskomplexet skulle tillsi då.
Men vi bara tar den. Visst då han, John Helge Andersen, visst man tar ut tilltalet, det blir en sak mot han och han blir domfällt. Då får han en så kallt, ja, fällesdom då. Då tänker man, vad skulle han ha fått den gång för bägge draperna? Och då hade han väl fått någon år mer än han fick nå. Och så träcker man från det som allerede är sonat. Så han får ju 21 år på nytt. Det får han inte. Han kanske får, nu huskar jag inte vad han fick, om det var 19 år eller 17 år eller något sånt.
Ja, jag huskar inte heller.
Ja, uansett, se att han fick 18 år mittemellan då, så menar man att han ska ha 21 år, då blir det ju bara 3 år han ska sona.
Men är det, exakt, men vissa Viggo Kristensen då blir frikänt, exakt? Det är ju många nå, och många överskrifter som har varit att detta kan bli vår tids största rättsskandal. Varför det?
Varför det blir en rättsskandal, det är då för att någon då urskyldig har sonat något han inte har, eller ja, att en person har sonat för något han inte har gjort.
Ja, och då snackar vi justismord, ikke sant? Som Fritz Moen och Liland och de andra sakerna du nämnde.
Ja.
Ja. men og hvorfor det så alvorlig? Det er rett og slett liksom fordi vi staten dømmer og tar det ansvaret på en måte, og da skal det være riktig. Det skal være riktig person som sitter i fengsel.
Altså, vi skal jo straffe de skyldige og ikke straffe de uskyldige. Så enkelt det. Og hvis man nå skulle komme frem til i en senere rettssak at Viggo Kristiansen uskyldig, så det jo, som du sier, helt forferdelig. Mm. Og sånt skal ikke skje.
Vet vi nå, for mest sannsynlig, så vil påtalemyndigheten gå for full behandling, fordi det har jo vært klare på at de mener at dommen riktig, altså at han skyldig. Og da blir det ny behandling i Borgerting Langmannsrett, og vet vi noe om når dette skjer, og altså at saken får sin avslutning?
Nei, fordi den nye etterforskningen er jo ikke ferdig. Så først må jo da dette nå, den nye etterforskeren, nye statsadvokaten, Oslo statsadvokatembete, bli ferdig med saken. Og det kan jo... De må ju jobba med den så länge det är nödvändigt. Det börjar där. Mm. Först när de är färdiga så kan då riksadvokaten ta ut tilltalet och mäla in till Borgarting och så ska de rydda plats för någon ukers arbete där då.
Ja, ikke sant? Så det betyr at det er et langt lærhet som skal blekkes. Det tar litt tid før vi sitter og får vite om Viggo Kristiansen blir dømt eller ikke i en ny rettssak.
Fortsetningen på vår samtale nå blir neppe for om drøyt et år.
Nettopp, ja, for da får du komme tilbake så vi snakker om rettssaken og rettsavgjørelsen da. Tusen takk til deg, Ulf Stridbekk, for folkeopplysningen her i dag. Jusbåden tilbake neste uke, og i mellomtiden kan du også følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres!
Jusspodden sponset av Lovdata.